Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Temat idag på andra söndagen i advent är enligt gamla handboken Bida tåligt, Herrens tillkommelse. Den nya handboken har temat Din konung kommer i härlighet. Finns en lite annan betoning i den gamla. Vi ska tålmodigt vänta. Vi hörde redan predikotexten som då är från Lukas evangeliets 21 kapitel där Jesus undervisar om tecknen på hans ankomst. Förväntan på Jesu ankomst har ett nära samband med den sista tiden i kyrkoåret. Tiden före domsöndagen och med domsöndagen. Adventstiden är en botgöringstid, en tid av rannsakan i vårt liv. Och man brukar också tala om julfastan. På så sätt finns tankarna på julen redan under adventstiden. Men den här söndagen har en särskild prägel av väntan på Jesu återkomst. Det gäller inte hans ankomst som det lilla barnet i krubban, utan hans mäktiga ankomst på himlens skyar för att döma levande och döda. Och hur denna ankomst förebådas av tecken i naturen. Samtidigt firar vi idag också Finlands självständighetsdag. Och det är också en anledning till att tacka Gud för frihet och välstånd i yttre avseende. Och för att vi får fritt samlas för att höra Guds ord utan risk för liv och lem. Ser vi tecknen? Adventstiden är numera långt ifrån någon fastetid. Snarare är det en tid av frosseri. Hysterisk kommersialism. Nu ska alla köpmän trygga sitt årsöverskott. Och till det använder man reklam och tingeltangel för att trissa upp köphysterin. Nu har också olika slag av föreningar guld i blicken och ordnar basarer och torgförsäljningar av alla slag. Man lever ut sina lustar på firmajulfester, så kallade. Där de starka dryckerna flödar. Och otukt och skilsmässor i många fall är naturliga följder. Jesus beskriver vår tid med allvarliga ord i Matteus evangeliets 24 kapitel. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste av ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det vara, så ska människosonens ankomst vara. Människorna åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Det här är ett sätt att beskriva vår tids hetsiga liv. Där man inte gör sig något bekymmer för sin själ eller för det som väntar när den sorglösa tiden här på jorden är slut. Jesus säger att människorna på Noas tid inte visste av något innan floden kom. De borde ju ha vetat. För Noa profeterade för dem, predikade för dem under 120 år samtidigt som han byggde arken. Men de måste ha skrattat åt honom. Eftersom det ändå inte sägs att det ändå inte visste något. Aposteln Petrus jämför också med Noas tid. I andra Petrusbrevet skriver han: framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans tillkommelse? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogodaktiga ska dömas och bli fördömda. Så där aktuell är Petrus i sitt andra brev. Samma hån av Guds uppenbarelse i ordet ser vi tydligt omkring oss idag. Idag gäller det vi ser. Det som kallas vetenskap. Inte en barnslig tilltro till Bibeln. Därför bryr man sig inte heller om att ta syndaflodsberättelsen på allvar. Det räknar man till sagornas värld. Men fast man inte tar Bibeln på allvar borde man i vår tid se tecknen betydligt bättre än människorna gjorde på Noas tid. Förutom den varning som Jesus ger angående vår tids livsstil har vi också tecknen i naturen. Det är dem som Jesus talar om i texten. Idag är de allra flesta medvetna om att jorden är på väg mot kollaps. Imorgon samlas världens ledare till klimatkonferens i Köpenhamn. Man ska under ett par veckor försöka dra upp riktlinjer för hur man ska kunna undgå denna kollaps. Det finns visserligen sådana som påstår att det inte är någon fara och färde. Vi brukar kalla dem klimatskeptiker. Men de börjar få det ganska svårt att hitta argument. Jesu ord passar ju otroligt bra in på vår tid. Bokstavligt talat händer det allt oftare att människorna står rådlösa inför havets och bränningarnas dåd. Den tsunami som för snart 5 år sedan drabbade kusterna längs Indiska oceanen är kanske det exempel som vi först tänker på. Borde vi inte höja våra röster och varna för den verkliga orsaken till det här? Att vi har övergett Guds ord. Vi har en massa möjligheter till det. Så snart det blir tal om ändringar i väderleken, eller när energitillgången kommer på tal, eller när det sker en naturkatastrof någonstans i världen. Och såna händer ju var och varannan dag. Så har vi en fin chans att föra fram vittnesbördet om att Jesus och apostlarna redan för 2000 år sedan har talat om den kommande katastrofen. Till det behövs ingen profetia av Nostradamus eller någon mayakalender med angivande av när kronologin tar slut. Vi ska ännu ta några bibelord som pekar på en kommande katastrof. I Jesaja 24 läser vi: jorden brister, ja den brister. Jorden rämnar, ja den rämnar. Jorden vacklar, ja den vacklar. Och i andra Petrusbrevet, som vi redan läste från lite längre fram: men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mera finnas till. Här har vi en viktig sak som vi också måste tänka på. Herrens dag kommer överraskande. Ingen ska kunna räkna ut när den kommer. Därför ska vi vara beredda varje dag. Men vi ska också vara beredda att vänta länge, att bida tåligt, med det gamla språket. Varför blir folk förskräckta? Jesus säger att människorna ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska övergå världen. Varför är människorna rädda? Det framgår också av Jesu ord att det finns 2 slags inställning. En del är skräckslagna. En del andra retar på sig och ser med förväntan fram emot det som ska komma. Eller åtminstone är det en sån inställning som Jesus uppmanar till. Skräcken kommer djupast sett av att den naturliga människan är rädd för Gud. Blir det tal om domen, vet vi av naturen att den känns skräckinjagande. För ett par veckor sedan samlades vi inför domsöndagens texter och frågade hur vi kan möta domare med frimodighet och glädje. Då konstaterar vi också att vi inte har någon möjlighet om vi står i egna kläder. Om vi får trösta på oss själva. Då avslöjas vi vår synd. Hur vi än försöker visa på det goda som vi tycker oss ha gjort, misslyckas vi. Den som hänvisar till sig själv ska en dag visas bort till ett evigt straff. Visst finns det då orsak att vara förskräckt. Det är det här som är den stora skräcken, som människorna anar men som man ändå inte vill erkänna. Man söker nu halmstrån att hålla sig till för att inte behöva utlämna sig för Guds vrede. Så länge man inte känner Jesus har man ingen annan än sig själv. Och det räcker inte till. Paulus beskriver det här läget i 1 Thessalonikerbrevet 5. Han beskriver hur folk säger, fred och trygghet. Då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Människorna söker i den fåfänga jakten efter trygghet. Efter tillfredsställelse i denna världens goda. Hon är blind och ser inte var den verkliga tryggheten finns. Den rike kornbonden sa också åt sig själv, ät, drick och var glad. Men han drabbades av en ond bråd död. Just då när folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och är det inte just fred och trygghet, de orden, den förhoppningen som är den som man klamrar sig fast vid också i våra dagar. Men den stora villfarelsen att söka denna frid och trygghet i världen och allra värst hos sig själv. Det är då som skräcken drabbar när tidens tecken visar att Jesus snart är på kommande. Amos ger oss modellen för vad vi ska säga åt våra medmänniskor. Enligt Amos 4. Bered dig att möta din Gud. Bered dig att möta din Gud. Nu ska vi också konstatera utifrån vår text och det som Jesus lär oss. Att Guds folk inte behöver bli förskräckt. Jesus säger ju. Men när detta börjar ske så reta på er och lyft upp era huvuden. Ty då närmar sig er förlossning. Det här har börjat ske. Alldeles tydligt. Alltså är nu tiden inne för oss att reta på er. Rikta blickarna mot någonting annat än denna världen och oss själva. Det betyder att vi nu ska börja förvänta Jesu återkomst. Och vara beredda att vänta om han dröjer. Det är det som ordet förlossning betyder. Redan Jesus använder bilden av en barnaföderska för att beskriva den sista tiden. Han säger i Johannes evangeliet 16 kapitel. När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, till hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa har blivit född till världen. Den tid som ska föregå Jesu återkomst ska alltså vara smärtsam på samma sätt som när en kvinna föder barn. Men för Guds folk ska det inte vara en svart, hopplös smärta. Utan på samma sätt som kvinnan ser fram emot och hoppas på den stund när hon ska få hålla det nyfödda barnet i famnen. Ser vi på den dag när Jesus kommer. Jesus fortsätter. Nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen. Och då ska era hjärtan glädja sig. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Har du ingen sån längtan efter att Jesus ska komma tillbaka, ska du fundera varför? Har du fäst ditt hjärta vid denna världens goda och tycker att du hade gått här? Det är väl aldrig så att du har valt fel sida? Alltså att du har låtit djävulen ta ifrån dig behovet att vara nära Jesus och leva av hans ord och sakrament och istället låtit världens törnen och tistlar förkväva ordet så att det inte bär någon frukt. Det hör till djävulens strategi att han försöker göra den vägen lockande och behaglig. Men den lockar bara för en tid. Och den vägen leder till oro och sedan till skräck vid tanken på domen. Det är stor skillnad på den skräck som Jesus talar om och den bedrövelse som går över hans folk. När Jesus i bergspredikan talar om förföljelse och lidande för hans namns skull, kallar han dem saliga som råkar ut för sådant. Det är raka motsatsen till att leva i skräck, att vara salig. I Matteus 5 från vers 10, just i bergspredikan, säger Jesus: saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Det här är en del av den bedrövelse som kristna råkar ut för därför att de bekänner sig till Jesus. Det finns många andra bedrövelser här i världen och vi kommer inte undan dem så länge vi lever i köttet. Men den här bedrövelsen, den är särskilt salig därför att Jesus uttryckligen säger att vi är saliga för att vi har honom. Vi har hans salighet att räkna som vår. Det är vissheten om att Jesus i sin död har tagit bort alla våra synder. Att han genom sin segerrika uppståndelse har gett oss kvittot på att skulden är betald. Och dessutom har vi vårt personliga intyg på att vi har rätt att bära hans rättfärdighetsdräkt genom vårt dop. Det saliga är att Guds nåd och välbehag i Jesus följer med oss också i denna tidens bedrövelser. Också i de lidanden som han talar om. Lidandet kan inte skada oss i grunden. Det är inte av ondo. Även om det är ett lidande som kommer av synden och av djävulens makt. Men hos Gud så kan det inte skada oss. Inte ens fastän vi skulle offra vårt liv i förföljelser skulle det vara någon skada. För det följer ju något bättre. Lyckligtvis har vi det inte så hos oss idag att vi behöver offra våra liv, åtminstone nu idag, för att vi tror på Jesus. Men det händer i en del av världen hela tiden. Det finns en stor förföljelse också till livets förlust över kristna idag. Och där är det verkligen ett sant ord. Att när dessa människor gläder sig i sina förföljelser och med lyft huvud och med upplyft blick går in i döden med bekännelse av sin frälsare, så är det en fullbordan av det här ordet. Och det är en tröst också för oss att så stark kan Guds kraft vara. Men det kan också vara hos oss så att människor dräper själen. Det är ett annat slag av mord som kan inträffa i de mest sofistikerade sammanhang. Också fast vi blir utsatta för sånt gäller löftet att vi ska få mångdubbelt igen i den härlighet och glädje som Jesus har berättat oss efter den yttersta tidens prövning. Vi ska ta en särskild granskning av en detalj i texten, utsagan om fikonträdet, som Jesus använder som ett förebud för hans ankomst. Somliga menar att fikonträdet är en bild av Israel, alltså nationen Israel, och att vi därför ska notera särskilt hur Israels återupprättelse som nation har blivit ett tecken på att Jesus snart kommer igen. Och visst används fikonträdet ofta av profeterna som en bild av Israel. Då det gamla förbundet Israel. Men man använder också vinträdet och olivträdet som bilder för Israel. Berättelsen i Matteus 21 och Markus 11 om hur Jesus förbannar ett fikonträd under stilla veckan. Det har man ofta bundit ihop med veropen över de skriftlärda. Hur Israel blir förkastat. Det torkade fikonträdet blir då en bild av det obotfärdiga judafolket. Men i vår text finns det ingen antydan om att Jesus avsåg just judafolket, nationen Israel, med sin bild av hur fikonträdet skjuter knopp. Han talar ju också om alla andra träd. Han säger, så snart ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. Det här är en allmän hänvisning till hur vi människor förstår att tyda naturens tecken i många sammanhang. Ett annat exempel på det här är ju när Jesus talar om morgon- och aftonrodnad. Och när han, det är Matteus 16. Och när han där tillrättavisar sina motståndare för att de förstår bara att tyda de här vädertecknen, men inte att förstå himmelrikets tecken. Och då ger han dem ett tecken, nämligen profeten Jonas tecken. Och det tecknet pekar ju på hans egen uppgift att lida och dö, att på tredje dagen uppstå igen från de döda. Vi ska alltså studera de tecken som visar sig i naturen så som Jesus beskriver dem och av det förstå att dra slutsatsen att hans ankomst är nära. Det är den lärdom vi kan ta ut ur texten. Och det är verkligen ingen oviktig lärdom. Det är en brännande aktuell sanning att vi behöver bereda oss att möta vår Gud medan det heter idag. Och slutligen ska vi se på den fasta grunden. Hur vet vi att Jesus kommer tillbaka? Ska vi tro på sådana spådomar? Det finns en garanti inbyggd i vår text. Herrens eget ord. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Jesus intygar att människosläktet inte ska gå under innan han återvänder. Det ska också finnas kristna kvar, eftersom han i Matteus 16 säger att helvetets portar inte ska få makt över Kristi kyrka. Det här ordet betyder samtidigt att det verkligen är sant och visst att den nuvarande skapelsen ska gå under. Där har alltså de mest pessimistiska klimatprofeterna helt rätt. Nu vet vi förstås inte om det är klimatet som ska ta koll på jorden, eller om det är människorna själva som ska bomba sönder den, eller om det på något annat sätt ska bli en Guds åtgärd. Så att det blir som profetet, som Petrus säger, att himlar och jord ska brännas upp. Men det vet vi, att Jesus kommer tillbaka innan hela människosläktet har gått under. Detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Grunden för den här kunskapen är precis lika fast och visst som att grunden för vår frälsning vilar på Guds nåd i Jesus Kristus. Vi får helt lugnt se fram emot att möta vår frälsare, som ska känna igen oss, inte därför att vi har varit så duktiga, att vi har förstått att sköta oss, och kan hänvisa till så många goda verk, så att han ska falla till föga och säga, jo, en så from man, en så from kvinna, måste jag verkligen godkänna. Nej. Vi får lugnt se fram emot att möta Jesus. Han ska känna igen oss därför att vi bär hans kläder. Därför att vi är klädda i hans rena kläder som han klädde på oss i vårt dop. Och som är det enda vi har att kyla oss med inför hans ögon. Men tänk hur många som går omkring och är stolta över att det ordnar sig, det klarar sig själva. Samtidigt som det ansätts av oro för framtiden. Visst har de anledning att vara oroliga om de lever utan Jesus. Men då borde vi ju säga åt dem varför de inte behöver vara oroliga. Jesus kom ju för dem också. Och hans rättfärdighet som han vann genom sitt heliga, rena liv och sin oskyldiga död. Och han bytte bort sin rättfärdighet till oss och tog på sig vår synd och skuld. Det här räcker för alla. Varför ska då din granne, din arbetskamrat och kanske också din familjemedlem gå omkring och vara rädd för framtiden? och vara rädd för dom. Vi har verkligen orsak till tacksamhet för att den grunden för vårt hopp håller och att den är lagd. Det här kan vi också förknippa med glädjen över att vårt land blev självständigt för 92 år sedan. Vår tacksamhet går till de veteraner som var med och kämpade för att vi skulle behålla vår frihet. Det som nu också särskilt har uppmärksammats under 70-årsminnet av vinterkriget. Det är helt rätt och riktigt att den snedvridning av deras insatser som gällde under den så kallade finlandiseringens tid numera har rättats till och våra veteraner har fått upprättelse. Men vi ska också komma ihåg att det var Guds nåd och barmhärtighet som var med också då. Under vinterkriget samlades folk i stora skaror i kyrkorna och ropade till Gud. Och då sjöng man om igen, vår Gud är oss en väldig borg. Det var inte bara med tanken på attackerna från fienderna, utan det var också i bön och tillbedjan för Guds nåd och barmhärtighet, för segern över den verkliga fienden, djävulen. Vi ska inte glömma att Gud är den som håller allt i sin hand. Det är han som har makten. Så heter det ju också i saltartexten på första advent. Vem är den ärans konung? Det är Herren stark och väldig, Herren väldig i strid. Den strid som han framför allt har redan genomkämpat färdigt och vunnit seger i är att han krossade djävulen genom sin korsdöd. Han tog bort den synd, den skuld som stod i vägen för att vi skulle få vara Guds barn. Låt oss därför idag böja våra huvuden inför ärans kung och bereda väg för honom i våra hjärtan. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.